There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej på.
Hej Sobi.
Många gillade avsnittet med Kalle.
Jag har hört det. Det?
Mm. Och många Stå älskar mig. Kalle. Ja, han är jättehärlig. Ja, kul. Han får gärna komma tillbaka igen.
Han är verkligen a pro.
Vår fourth sister.
Ja, verkligen. Alltså, han är, jag tycker han är en jättehärlig, ödmjuk och duktig. Kul att han har hittat det. Mm. Kära till dig Kalle. Tack att du kom. Och på hur läget?
Denna jo, det är bra.
Afternoon.
Det känns som att jag håller, men alltså annars är det bra. Dagarna går.
Just det.
I rasande fart.
Dagarna går i rasande fart. Igår hade vi kurs för hypnobirthing. Jag kan inte säga hypnobirthing, jag säger bara hypnobirthing. Hypnobirthing kurs. Och vad tyckte du? Du tyckte att du var värdelös,
ja, såg jag
på sociala medier.
Jag hade ju sagt det till dig och såg de sociala medier. Hade sagt det till dig. Ja, jag tyckte att jag var värdelös.
Och på vilket sätt?
Men att jag, det lilla, jag pratade verkligen inte mycket.
Nästa gång är ju din gång.
Så jag, det lilla jag sa var bara så här, vad fan säger? Vad är poängen? Det är helt osammanhängande.
Alltså kände du under tiden du pratade?
Ja,
det är så jobbigt
bara,
när man känner sig
det. Fuck am I talking about? är det här relevant? Förstår de? Varför berättar jag det här för dem? Hänger det här ihop?
Ja, och du gjorde det. Men jag vet känslan som du
hade. Du gjorde det?
Jag tyckte du hängde ihop.
Det känns som, alltså vet du vad, det känns som att jag var bara grasping.
Men det är för att jag känner dig så väl. Att jag kände när du trodde att du hade liksom tappat. Alltså jag kände typ när du kände att du tappade det. Det var, jag vet inte om det var när du pratade om parasympatiska sympati, men det var någon gång där jag såg att du var så här, nu börjar jag tvivla på sig själv. Och det, jag tror inte det märktes för andra.
Ja, det var värd i alla fall.
Men det var inte värd då. Men ibland känner man sig värd då.
Ja. Mm. Och ja, det känns också inte fel. Alltså så här, det är lätt att man bara säger gud. Eller jag vet inte, man har så mycket känslor kring att man inte har bra självförtroende, att man har bra självförtroende, ingenting är rätt. Men det var i alla fall, jag tyckte det känns skönt att erkänna att nej, det känns faktiskt inte någon bra. Samtidigt som att liksom, det är inte som att jag bara, oh, I'm a bad person, utan bara, nej, för fan vad jobbigt.
It is what it is.
Ja, fan vad jobbigt det känns att känna att bara, oh, det här gick bara så dåligt. Jag ville så gärna att det skulle kännas bra. Och så kändes det bara så dåligt.
Tyckte du hela grejen var dålig eller bara?
Nej, men resten var ju du.
Alltså, så ja, men då du kan ju tycka att jag är dålig.
Och, nej, det var ju mitt ord att jag var stolt
jag
över
vet,
det. Det
kändes jättebra. Men jag vet inte hur. Men känner du fortfarande så där? Eller var det i stunden?
Nu känner jag bara, vet du vad? Det gick dåligt. Okej. Det är lugnt.
Okay.
Livet går vidare. Jag tror ändå
det är inte, att... Får jag bara säga, det är snarare fact att det gick dåligt. Jag tror inte, jag tror det bara det är så som kändes så. Men...
Ja, okej. Okay. Men för jag uppfattar, alltså, det har väldigt lite med någon annan att göra. Jag tror alla i rummet gick därifrån och kände sig nöjda med dagen.
Mm.
Men att jag känner också, det är okej. Okay. Jag tyckte inte att jag, det blev inte vad jag ville.
Mm.
Okej.
Okay. Mm. Jag ser fram emot nästa tillfälle. Då är det mycket som du ska prata om också. Mm. Ja, vi måste lägga upp det här på ett annat sätt. Det blir
jag har kollat
mycket.
Igenom.
Ja, men det ska bli jättekul och jag hoppas och jag tror att det är också dina grejer och du ska få visa och sådär. Det tror jag.
Behöver inte prata så här mycket. Utan
visa,
mycket bättre.
Det är du jättebra på. Jag tror att det kommer bli bättre. Du är så bra på att prata. Du är så härlig och avslappnad. Och...
Tack så mycket. Ja, men det var i alla fall jättelärorikt. Och det är också roligt att man har en kurs. Och så liksom, tycker jag ändå att man lär sig någonting och påminns om olika saker. Och bara, just det. Så bara, vad bra. Vilket innehåll folk verkligen lär sig.
Det är en väldigt rolig grupp, tycker jag. Som är väldigt frågvis och involverad. Ja. Och undrar, jag är jättenyfiken. Det ska bli så kul att träffa dem sen. I början av nästa år när de har fött alltså, och höra hur det har gått för alla. Och att jag ska då ha en liten bebis den här gången. Jättekul. Hur har det gått för mig? Ja, det ska bli jättekul.
Nej, det är så kul. Nej, men maxat. Hur mår du då? Hur går det med din flytt?
Ja, jo, men jag kommer hit nu och klagar. Men det, all in all, liksom, det är väl säkert som inte funkar. Men all in all, det går framåt i alla fall.
Skönt. Gör det.
Men... pengar, alltså är, alltså sparpengarna är borta typ. Alltså det finns ingen buffert
kolla på
right
era walls och stanna vad vackert vi lever.
Ja, för men Amat i stacken, det här är hans liksom värsta skräck. Alltså men då har han bara sagt, jag har inget till my name, men nu har han ju en, vi har inte ägt någon lägenhet tillsammans förut, även fast vi har varit sambos. Men nu, det här är ju en investering. Okay. Skiter allt sig, då säljer vi lägenheten. Och då, liksom, så det är inte som att jag inte har penny till mig.
Nej, inte bränt.
Så han måste liksom känna... Ja, precis.
Nej.
Det hade varit om vi hade gamblat bort de här pengarna eller något. Det här är ju faktiskt
Gud,
något som...
Chockad. Jag hade blivit då. Wow. Vi satsade allt på rött.
Åh, Gud vad hemskt. Tur att jag aldrig började gamla, för jag hade absolut kunnat bli beroende av det.
Det också går så himla fort. Har du varit på Solvallarna då?
Det är med hästarna?
Ja.
Nej.
Alltså det går ju så fort.
Man förlorar pengarna.
The games är jättesnabba och så ska man ju betta på varenda, alltså ska men man bettar. Alltså man är ju förlorat, även om man köper 20 spänn per match. Alltså 100 spänn är borta efter 10 minuter.
Ska det verkligen vara lagligt med gambling?
Det tråkiga var att det var... Vår pott var slut så himla fort. Det var det som var väldigt synd. Vi hade sett framåt att vi skulle vara där hela dagen.
Men då är det bra att ni, och så håller ni er till potten. Det är ju det
absolut.
Som typ jag inte på. Skulle göra. Nej, eller det känns som att man skulle fortsätta eventuellt.
Ja,
om man har
får
den mentaliteten.
Inte vara lagd åt det hållet. Det är, verkligen
det är ganska
inte
många
lagd.
Som är det.
Ja, för någon borde vara olagligt.
Ja, men så
för dig är det olagligt med alkoholen och
gambling och sötsaker och allting.
För mig är det
som...
bara free for all.
Kan jag inte bli något annat? Liksom? Jag vet inte. Någon annan addict. Träningsaddict.
Men det är inte heller bra.
Och truxi. Nej, det är
mer så. Också fruktansvärt tråkigt.
Nej, jag kommer också. Det kommer aldrig hända.
Lite addict faktiskt helst.
Ingen addict. Love addict. Jag har... Igår var så lång dag. Det var lite för lång dag. Jag kommer inte göra en sådär lång dag igen. Jag kände mig ont i ryggen och jag kände mig väldigt så här uppe i varv när man kom hem. Men ändå jättehärlig dag. Men det var så många möten. Och att jag bara på jobbet att jag inte fick... jag hade ingen vanlig lunch. Jag hade så här föreläsning under lunchen och pratade. Alltså bara, hur mycket kan man prata? Hur många kan man träffa? Att det suger ut energi. Men... ändå härligt. Men idag har jag varit hos min barnmorska. Och jag tycker, sen jag träffade henne sist så har jag inte hållit på att göra egna kontroller på mig själv. För det gjorde jag lite där i början. Alltså lite nyfiken. Kolla HB, kolla socker och lyssna på bebisen och sånt där. men nu har jag inte gjort det. Jag tycker det är väldigt mysigt att komma till... alltså känna sig lite omhändertagen. Och så.
Det är mysigt.
Ja, jättemysigt. Det är inte som att det... Det gör inte så mycket, men jag tycker det är väldigt härligt. Det är en fin ritual.
Det är en fin ritual, jag håller med.
Och allting var bra.
Kul när man har en bra, någon som man tycker om.
Ja, annars hade jag bytt.
Ja,
hade inte
det
du?
Kommer jag. Jo, det hade jag verkligen gjort. Man ska ju ändå ses som... ganska många gånger. Och så här. Men det är för sig, det är inte alla som har lyxen förstås att byta om man bor någonstans där det finns där lite.
Det kan ju finns ju ställen där det bara finns typ en barnmorska. Vad ska man göra? Då får man väl bara, då blir det inte en mysig stund utan bara kolla mina värden och sådär.
Så
det är verkligen vissa som jag absolut inte hade velat gå till, kan jag säga. Kära Jag ska inte säga hon heter. Jag tänker på en person. Gud, hon stressar mig.
Häng det är folk som bara...
Din energi motsatsen mot att man blir lugn. Man bara känner axlarna upp och bara stress, stress, stress.
Det är inte nice.
Jaja.
Jaja, okej, men nog om oss. Idag ska vi snacka VBAC. Det känns som folk har frågat.
Vad står det för?
Vaginal birth after cesarean.
Yes.
Jag försökte kolla om det fanns någon typ av förklaring. Eller jag menar förkortning på svenska. Men ingenstans.
Nej, man brukar det. Använda VBAC. Vaginal förlossning efter kejsarsnitt.
Ja, vi...
VBAC. VBAC. Nej, efter VBAC. VBAC, så är det. Ja.
VBAC.
Nej,
nej.
Du säger fel.
Vaginal.
VBAC.
VBAC. Okej, perfekt.
Rolls out the tongue. Man kan ju också bara säga vaginal förlossning efter kejsarsnitt. Ja, men för första är det väl... Det är många som vill höra om det.
Precis.
För att kanske att det är mer... Jag vet inte, det kanske du har kollat. Hur det har varit liksom historiskt. Och jag antar att det är andra länder, men till exempel i USA kan jag tänka mig att har man haft ett tidigare kejsarsnitt så i mångt och mycket är man rådd till att göra
till
det igen.
Kejsarsnitt.
Jag kanske kollade upp det faktiskt.
Min uppfattning var ändå att alltså, det där skiljer sig åt väldigt mycket beroende på klinik, men också så här, hur ser kulturen ut överlag. Alltså i länder där så här, ja, man har i regel mycket kejsarsnitt, ja, där blir det inte många VBACs. Och har man mindre kejsarsnitt, ja, där blir det fler. Men det har ju gjorts... Jag kunde inte hitta några större svenska studier, men däremot några amerikanska om liksom säkerheten och hur man ska tänka och sådär. Och då var ändå att liksom konsensus var väl att det om det är så att man inte har samma förhinder, alltså som sist, alltså att man är frisk, barnet är friskt, då har man lika god chans att liksom föda vaginalt som någon som inte har gjort ett kejsarsnitt innan. Förstår du vad jag med? Så, förlorar jag det?
Ja, men förlåt. Jag pratar om något annat. Jag fick inte havremjölk i mitt kaffe och det känns inte okej. Men ja, precis. Alltså det är ganska goda chanser. Jag vet inte om, jag har inte hört den beskrivningen.
70-87% chans att man ska kunna föda vaginalt efter ett kejsarsnitt. Och det är ungefär så det ligger.
Men skillnaden måste väl vara större mellan... Jag tänker på de, när vi pratar födelse överlag på först och omföderskor och så. Men det kanske är överlag.
Överlag kunde jag bara se. Och sen så var det, har man gjort två snitt däremot, då var oddsen sämre.
Ja, förstås. Eller förstås. Men då är också oddsen mindre att man kommer få det, inte beviljat, men absolut rekommenderat. Men det är också olika beroende på vart man är och vad man har för individuella förutsättningar och önskemål förstås.
Precis.
Jag hade lite siffror här international. 29-36% i Tyskland, Irland och Italien jämför...
29-36%. Okay.
Som, alltså, där jag antar att... Ja, men antal VBACs.
Ja.
Och så står det 45-55 i Sverige, Finland och Nederländerna.
Alltså menar man...
Men fullföljda.
Av de som... föder sitt, alltså som har gjort kejsarsnitt, som väljer då att...
Det är det jag antar. Det är väl det som är VBAC.
Ja. Eller? Nej, men jag menar, det hade kunnat vara en siffra på överlag av alla som föder, hur många per år gör en VBAC, så att säga. Men jag förstår, men jag frågar dig.
Så. Ja. Men så det är ju...
50%, det är inte så pjåkigt. Nej. Man skulle vilja veta hur många som alltså, liksom, har ändå väljer planerat snitt. Alltså det kan ju vara så att några av de där andra 50% som får snitt har valt det.
Ja.
Ja.
Det är ju många som man skulle inte bara vilja VBAC.
Man skulle ju bara vilja veta hur många av dem som väljer VBAC. Hur många? Jo, men det visste vi, förlåt.
Ursäkta. Kom igen! Nu kände du att du blev hård mot dig själv igen.
Whip into shape, fy fan.
Jag såg att du blev lite hård mot dig själv. Jag skämtade.
Ja, men det är okay. Det var bra. gud, hänger inte med. Okej, okay, men jag ska sit back.
Har du varit med på några V-backs? Vad hade du för tankar?
Jag har varit med på några V-backs. Ja, tanken är väl att det känns som att det oftast brukar vara den här känslan av att jag vill ha revansch.
Mm.
Att man, de som jag har varit med, de har liksom hållit på rätt länge. Och sen så känner man sig kanske lite snuvad att säga, åh gud, jag gjorde allt det här jobbet i timme efter timme. Och sen så gick det inte.
Jaha, för de har inte, då har det inte blivit en lyckad V-back om man säger, utan det har blivit kejsarsnitt.
Nej, men jag menar alltså när de skulle föda sitt första barn.
Ja, första, okej. Okay.
Och så det är därför de liksom har den här revanschkänslan. Ah, att okay, säga, okay. Oh, det var så jobbigt så, och nu vill jag verkligen liksom klara det.
Mm,
eller
hela
vad man
vägen.
Ska säga.
Mm.
Och det har gått bra förutom i ett fall. Där det blev kejsarsnitt igen. Men min uppfattning var ändå att det, i det fallet så blev det också okej.
Okay. Två, tror jag.
För mig?
Ja, men du...
Ja, jag kan bara komma på en i alla fall. Men det kanske är två. Men där personerna involverade var ändå nöjda. Tänkte, som man ofta säger, att så här, bara man förstår liksom, att man har fått vara med på beslutet. Ju mer man har, liksom, är med på beslutet, desto bättre. Ändå upplevelser känns som man brukar ha.
Mm. Precis. Och man känner att man har gjort allt man kan.
Man alltså, gjort allt man kan.
Och alla gjorde, och det finns en rimlig anledning till att det blir så. Sen kan det ju förstås vara en sorg ändå om det är något man har längtat efter, men då är det regel mycket lättare.
Exakt.
Att hantera.
Tycker det är en av de vanligaste frågorna som, dels nu när vi frågar om frågor, men också innan har ju varit det här med hur ska man få liksom bygga upp tilliten. För jag kan också förstå när man har såhär, jag ville föda vaginalt, jag gjorde alla förberedelser, jag gjorde allt jag kunde, och sen så liksom så känner man, jag klarade det inte. Liksom, hur peppar man sig på bästa sätt då inför en feedback?
Jag tänker att dels omringa sig med personer som tror på att man klarar det.
Ja.
Och som har en motivation till att man ska göra det. Dels i ens liksom nära omgivning. Men också i valet av klinik. Då, om man har möjlighet att välja klinik. Det har man ju inte överallt.
Mm.
Men att man väljer. Liksom, försöka omringa sig med sådana som är positiva. Och vana vid det. Kan ju hjälpa. Och det här som du sa också med att. Nu, det beror lite på såklart individuella faktorer, men generellt så har de flesta en god förutsättning om man har ett tidigare snitt i bagaget för att göra det igen. Det är också bra att påminna sig om att man, du ska inte göra om, det är en sak man vet att man inte gör om sin, en, alltså man kommer inte göra om den förlossningen man har i bagaget.
Exakt.
Det är en ny födsel och ett nytt barn, inte minst.
Det är så himla viktigt för många att komma ihåg.
Ja. Och det kan
oavsett
vara
om det är V-back eller inte.
Mm.
Det är, man vet ju faktiskt ingenting om hur födseln kommer gå. Men man vet 100% säkert att det inte blir samma som ens första.
Nej, precis. Precis, det vet man. Och det kan vara skönt ibland med det här statistik. Och att man har liksom oddsen ändå på sin sida. 70% är ganska mycket.
Mycket, 70-87 till och med. Alltså det är faktiskt väldigt bra.
Och som sagt, det är inte alltid, ibland är inte, finns inte förutsättningarna där, även fast man har gjort att man har kunnat. Och då vill man ju kunna föda barnet på det säkraste sättet.
Och det kan bli ju, det är också viktigt att komma ihåg att det kan ju bli hur fint och bra som helst ändå.
Ja,
alltså, även om det inte blir som man har tänkt sig.
Men några saker, om vi pratar lite mer, eller vill du säga något, jag avbröt dig.
Nej, jag vill bara läsa en historia. Men jag vill höra vad du ska säga först.
Jag tänkte bara vad man tar hänsyn till. Eller om det kommer någon till mig som vill göra en V-back, då brukar jag boka in dem till läkaren. Dels säger jag att det är ju ditt beslut i slutändan. Eller man kan ju inte, de flesta blir beviljade ett snitt om de vill ha ett snitt då.
Ja.
Men däremot... Om man absolut vill försöka föda vaginalt, då får man ju göra det även om man har 5 kejsarsnitt bakom sig, men ingen kommer troligen rekommendera dig att göra det. Och det innebär, då ska man veta om riskerna och så vidare, men det, man kan ju aldrig bli tvingad till, eller man bör inte kunna bli tvingad till att vare sig sätta sig igång eller göra ett kejsarsnitt, och det finns inte heller ett max antal snitt, utan det beror på lite olika saker. Alltså dels med varför gjorde man tidigare snittet? Vad vill man den här gången? De flesta nu har ju såna här låga bikinisnitt.
Ja, precis.
Men om det har varit något väldigt akut, det
är så kul.
om det har varit något speciellt, eller om man har behövt göra T-snitt till exempel, om det har varit
över
så,
hela magen liksom.
Då är det ju mer större ärr och det, för risken, det kanske vi inte sa, men det man tänker på och oroar sig för är det här med utrustruktur, att det ska gå sönder ärret, och som du förklarade bra vid någon annan podd, att det är inte själva ärret som är, blir svagt, utan huden runt omkring, vävnaden runt omkring.
Precis, och det är ju inte heller att den vävnaden är svag, utan det är att ärret är jättehårt. Alltså det är kroppens sätt att säga, okej, nu har det gått sönder här. Nu ska vi inte bara liksom laga, utan nu ska vi verkligen förstärka det här. Och när något är jättehårt och sen så något annat är mjukt, så är det ju inte följsamt längre. Och därför kan det liksom rivas upp där, om man säger.
Och om det sker, det kan ju också ske på lite olika. Alltså det behöver ju inte vara, det är alltid riskfullt, men det kan vara mer eller mindre akut. Men det är inte en bra, det är något man måste titta efter helt enkelt. Det är därför man också vill kolla barnet och så vidare. Därför också, okej, om man har fött ett barn emellan vaginalt, kanske hemfödsel eventuellt kan vara aktuellt om man har bra förutsättningar övrigt. Men jag hade personligen inte fött, gjort VBAC efter första, alltså om jag bara hade tidigare kejsarsnitt bakom mig, just för den här grejen, att man vill ändå hålla lite koll.
Lite koll på läget.
Ja.
Ja, det förstår jag.
Ja, men det händer ju också. Man ser ganska många.
Vi ska läsa en som har gjort, inte en, inte två, inte tre, inte fyra, inte fem
kejsarsnitt,
utan sex födslar efter, om jag räknade rätt, 3 kejsarsnitt, 9 barn.
Ja, jag vet om det, tror jag. Jag har skrivit mig förut. Men jag tycker också en grej som man måste tänka på alltid när man väljer eller inte väljer kejsarsnitt, är hur många barn är det man önskar sig. För att i sig kan du, alltså om den, en annan potentiell komplikation som inte är så vanlig är ju det här om moderkakan växer fast i ärret.
Just det.
Mm. Placenta creta, och om man tänker sig att man vill ha många barn, då kanske man försöker minimera,
för då antal är det, då är risken för hysterektomi är stor, då är det så.
Stor, det är en av de vanligare anledningarna till hysterektomi, men den komplikationen är liten men också allvarlig, så jag tycker att den är också värd att ta hänsyn till
i beräkningen.
Okej, okay, read us a story.
Okej, jag läser. Okej, jag hade en fantastisk vaginal andra förlossning efter mitt första kejsarsnitt. Skillnaden mellan mina förlossningar upplevde jag var att jag under min första förlossning inte förstod vad som pågick innan den avbröts för snitt. Jag kände inte igen smärtan i vad jag läst och hört innan, eftersom den satt enbart i ryggen på grund av att barnet låg vidöppet, utan att någon förstod eller i alla fall sa det till mig. Jag var väldigt orolig inför andra förlossningen, men när den började så kände jag mig lugn och trygg på grund av att jag förstod smärtan och händelseförloppet, samt att barnmorskorna hela tiden försäkrade mig om att allt gick precis som det skulle. När jag hade krystat ut bebisen så utbrast jag, men va? Har jag fött ut honom med muttan? Jag var så inställd på att det skulle bli kejsarsnitt igen av någon anledning, så jag blev helt chockad över att han föddes vaginalt. Och sen sprack jag av stolthet och sa kanske 100 gånger till min sambo, jag har krystat ut honom. Jag är fan bäst. Fint.
Mm, kul.
Känns så pepp och glad.
Mm.
Och chockad. Det kan jag ändå känna igen. Många, just den här chocken. Och bara, va? Det gick.
Ja, det är ju det, verkligen. Jag kan tänka mig att det kan sätta hjärnspöken. Att så här, det är precis som med om man kanske har blivit igångsatt att tro, svårt att inse att man kanske kan starta spontant, eller om man har fått mycket verkstimulerande att tro att det kan gå utan det, att det är lätt att det sätter spår.
Sätter spår. Mm. Vet du vad, på tal om det där med igångsatt, alltså när man föder i säte, då brukar man inte få oxytocin, eller hur?
Man försöker i alla fall vara restriktiv med det, och samma gäller ju med tidigare kejsarsnitt, men man kan ju få, men man är lite mer försiktig.
För det när jag höll på att läsa så verkar det som att det var väl en utav, alltså när man tittade på, alltså den här största studien som jag kunde hitta från USA, så verkar det som att de, där det hade blivit komplikationer vid en VBAC, så var det just att de absolut flesta av dem hade fått någon typ av verkstimulerande. Och att ja, det hade väl liksom...
Och där, det är säkert olika klinik till klinik och så vidare, men man brukar ju försöka, man får också göra en individuell plan. Kanske vissa bestämmer man att du går till den här veckan, blir det inte något spontant tills dess, då kör vi kejsarsnitt och vi undviker igångsättning. Eller att man tänker, om det är någon som absolut är motiverad och det är goda förutsättningar, vi försöker igångsättning, men att man inte så här brassar på.
Nej.
Just för att det i sig ökar ju risken för rupturen. Ja, så det är ju något att också ta i beaktning. Men man behöver ju inte heller, alltså då kan man också som alltid titta på orsaken till igångsättningen, och om det är motiverat, alltså om det bara är veckan, ja, men så måste man kanske lite. Kan avvakta om man känner sig motiverad till det.
Ska jag läsa en till fråga?
Ja, jag vet inte om jag kan svara på den.
Evidens för kontinuerligt CTG vid det övrigt normal fysiologisk födsel. Nej, men det här var väl inte...
det finns ingen god evidens för det. För
det pratade jag om jag igår.
Ja, men det har ju inte med det här att göra. Nej, kan jag prata om det någon annan
det
dag?
Kan vi göra. Riskerna med VBAC, det har vi ju pratat lite om. Det är väl då framförallt den här rupturen.
Ja, precis. Så jag har förstått det som att riskerna är låga för den som föder, men det är lite större risk för barnet.
Precis. Det verkar vara, alltså VBAC verkar vara bra. Det ökar, det är bättre för att mamman och barnet blir mindre sjuka, men chansen för att barnet ska dö är lite högre.
Mm. Och jag tänker just det här med, det kan ju påverka framtida barn också. Alltså, men då tänker jag mer med om det blir fler kejsarsnitt, om det i sig orsakar komplikationer i framtiden.
Mm.
Påverkar ju indirekt.
Mm. Kan man optimera chansen att lyckas med en VBAC?
Jag vet inte, men det är ju som sagt förutsättningar och så vidare och så vidare. Varför blev det i kejsarsnitt förra gången är väl en jättesån viktig del. Är det någonting precis. Som man tänker, kan man tänka sig att det hade kunnat gå att undvika, eller verkar det inte som att det hade kunnat gå att undvika? Men annars så tror jag på det som jag tror på annars med alla födslar, alltså att man försöker göra så gott man kan med de verktyg man har. Aha. Själv.
Jag tycker också kan det känns kanske extra, det har jag inga plägg för, men alltså extra motiverat kanske att försöka föda fysiologiskt. Att då kanske alltså kropp, att det får ta den tid det behöver ta, och att det får vara liksom förhoppningsvis lite lugnt.
Ja, precis.
Tänk så man kanske
med tanke på efter. Det här också med tanke på det här med att verkstimulerande och igångsättning är en riskfaktor, då är det ju kanske bra
då,
att exakt. Man försöker med fysiologiskt, och då fysiologiskt, då menar du alltså en frisk och normal födsel när allting är utan särskilda omständigheter och flyter på smidigt. Och då kan man ju tänka på, för att också om man tar epidural, då kommer man sannolikt behöva verkstimulerande, och man tänker lite på vad saker har för följder. Och jag tror att du, som du säger, chanserna är bättre då om man har en fysiologisk födsel, om man har möjlighet till det. Och möjligheten till det blir ju bäst om man är förberedd och har lite kunskap om vad som gynnar fysiologin. Och det är alltid värdefullt att känna till. Ja.
Verkligen. Ska jag läsa en till historia?
Mm.
Nu ska vi se sådär. Hej, min första förlossning. Min första förlossning, vaginal, gick ganska snabbt. Jag hade ganska hög smärttröskel och hann endast få lustgas en stund. Det oväntat snabba förloppet plus lustgasen gjorde att jag kände mig lite chockad och bortkopplad från verkligheten. Annars en bra förlossning. Andra barnet föddes med akut kejsarsnitt i vecka 33 plus 5 på grund av att jag fick blindtarmsinflammation.
Usch, jobbigt att få när man är gravid.
Hade sett fram emot att föda vaginalt men blev snuvad på det.
Mm.
Graviditeten med tredje barnet innebar lite mer orosmål eftersom jag ville ha en VBAC. Att jag redan fött vaginalt bidrog till att jag kände trygghet och tilltro till att klara av det bra.
Mm.
Men moderkakan låg för snittäret.
Mm.
Bebisen bedömdes stor och låg rörlig ända in i det sista. Dessutom blev jag dunderförkyld, jättetrött och hostade sönder något i ryggen ett par veckor före BF. Men när det väl var dags fanns inga hinder att föda vaginalt.
Ja, vad bra. Så den var inte fastvuxen utan det var lågt sittande placenta bara.
Yes, so. Mm. Mina förhoppningar inför förlossningen var att komma in i tid för att känna mig trygg i och med de extra riskerna. Och återigen vara mer med än under min första förlossning. Dagen före BF drog det igång med en liten blödning vid midnatt. Jag ringde direkt till förlossningen och låg sedan hela natten och andades genom värkar med 8-10 minuters mellanrum. Fram på morgonkvisten fick vi komma in för kontroll. Jag tog trapporna upp för att jag kände mig pigg och stark. Var 5 centimeter öppen och blev inskriven. Verkar var 50 minut. På detta stadium höll det sig sedan utan större förändring i 5 timmar. Jag andades genom verkarna. Det kändes fullt hanterbart. Jag hade kommit in utan stress och var med mentalt. Barnmorskan kom in var 20 minut och lyssnade på fosterljuden med Doppler. För mig funkade det bra. Jag var inställd på mer eller mindre kontinuerlig övervakning. Hon smög in, lyssnade i den position jag var, viskade, det låter fint, och smög ut.
I like it.
Jättefint. När det inte hänt så mycket togs hål på hinnorna. Det blev snabbt mer intensivt. Jag fick lustgas och bebis föddes drygt 2 timmar efter vattenavgång.
Jag fick igångsättning eller?
Alltså, I guess eftersom det hade väl stannat av lite tyckte de, sen så tog de hål på hinnorna.
Ja, men det var inte igångsatt från början. Så det fanns ingen skäl att göra amnestomi.
Mm. Jag fick lite mer instruktioner hur jag skulle använda lustgasen denna gång. Så jag blev inte lika förvirrad när jag hann landa lite i verkligheten mellan verkarna. Jag hann landa och talade om för min man hur ont det gör och att vi är så färdiga efter detta. Jag skrek, jag kommer dö, när personalen pushade mig att krysta ännu mer på sista verken. Sen flög hon ut och då kändes det som ett onödigt pessimistiskt avslut på en bra förlossning. Dagen därpå skrattade jag min förlossning 9 av 10 på VAS-skalan ifall något skulle kännas knepigt i efterhand. Men jag kan inte komma på något som drar ner betyget. Hade rent av kunnat sätta en 10. Det blev en förlossning som tog lagom lång tid, kändes lugn och trygg. Under förloppet hade jag inte en tanke på extra risker eller, och så ser jag någonting som har försvunnit. En 4,5 kilos ljuvlig tjej som tog bröstet strax efter hon fötts låg där och sög 1,5 timme. Även detta betyder mycket då amning aldrig funkade med min förstfödde och min andra började livet med sond. Men denna gång kände jag direkt att det här löser vi. Så det blev både en bra förlossning och en postpartum revansch med okomplicerad start för bebis denna gång.
Nice. Vilken läkning är det?
Vilken läkning. Och många, alltså så här, jag tänker så här, med så små grejer kan man också göra så mycket som barnmorska, att så här, smyga in, att anpassa sig efter vart den som föder är och bara lyssna, inte skrika, inte ha den där dopplen på högsta jävla volym. Alltså det kan göra mig galen. Alltså när de kommer in och ska försöka vara lite schyssta och så har de dopplen jättehögt och så låter det bara
när dopplen ibland låter så högt.
Sänk för fan.
Ja.
Ja, men fint. Det är fint hur mycket läkning som kanske, det är liksom, och också det där lät liksom, det var ju ris och ros, men att det kan ju bli så bra ändå.
Oh,
att det kan
kännas så himla fint. Verkligen, så mycket är bara det här bemötande, känslan av att det var respekterad och så vidare. It's just very simple.
Väldigt.
På många sätt. Jag har, det är inte att bryta sekretess och säga, ingen vet väl vad jag, men i alla fall det är en kvinna som, jag tror hon har 3 tidigare kejsarsnitt varav en mindre utrustruptur, och hon vill ju väldigt, väldigt gärna föda det här barnet. vaginalt. Jag sa att jag tror ingen kommer recommend, men det ska bli spännande att se om hon ska ge det ett försök.
Okej.
Apropå det där. Men alltså det är ju hennes rätt, eller hur?
Det är hennes rätt, absolut.
Att ta den risken. Och sen
hon känner att hon har liksom koll på läget. Att liksom, jag vet vad det är jag säger ja till.
Precis, och man kan avbryta då i fallet. Men det är nog många också som känner att de inte vill. Att man kanske också kan tänka mig att det kan finnas en stor läkning också om man har haft ett akut kejsarsnitt. Det behöver ju inte vara så dramatiskt alla gånger, men om man har haft lite drama och sen får välja ett planerat snitt och få uppleva det, det lugnet och det, den typen av förberedelse, det måste också kännas så skönt för många.
Det tror jag verkligen. Verkligen kunna förbereda, känna, för det är väl mycket att man känner den här bristen på kontroll och att man bara inte har hängt med. Och det är också svårt, även om man blir informerad, kan det ju vara svårt att uppfatta exakt vad det är som sker. Alltså om man är väldigt trött, och personalen gör ju sitt bästa att förklara, men jag kan tänka mig just det här med att okej, men nu får jag välja hur det här ska gå till, och jag kan fråga alla frågor jag vill innan och veta vad, när och hur. Jättebetydelsefullt.
Har du någon mer fråga eller har du någon mer historia?
Jag har flera mer historier.
Okej, okay. Du kan inte läsa alla.
Nej, men jag kan säga. När jag var gravid med första barnet såg jag verkligen fram emot en vaginal förlossning. Var den här jag läste precis?
Jag vet inte.
Nej, jag tror inte det. När jag var gravid med första barnet såg jag verkligen fram emot en vaginal förlossning. Hade förberett mig och önskade mig en vattenfödsel. Besvikelsen var enorm när det visade sig att bebis låg i säte och efter 2 misslyckade vändningsförsök blev rekommenderad snitt. Grät floder, men ut kom en fantastisk dotter. 1 år senare blev jag gravid igen. Kände att nu blir det min revansch på min drömförlossning. Drömmen gick återigen i kras när det visade sig att jag hade placenta previa totalis och som läkaren bedömde det med väldigt liten chans att placenta skulle flytta på sig.
Att den täcker över cervixöppning alltså.
Jag vågade inte hoppas på något utan förberedde mig på ett snitt igen. Vid ultraljud i vecka 34 visade det sig mirakulöst att min placenta hade flyttat på sig och jag fick plötsligt föda vaginalt. Förberedelse för en vaginal förlossning började med hjälp av er kurs i hypnobirthing och jag började äntligen visualisera den förlossning jag drömt om. BF plus en vecka kom och inga som helst tecken på att förlossningen skulle dra igång. Jag var på kontroll för igångsättning. Och återigen blev jag besviken att det inte skulle börja naturligt. Efter kontroller och min egna vilja att våga lita på kroppen kom vi tillsammans överens om att vänta några dagar till med igångsättning. 2 dagar senare var jag tillbaka. Även då utan minsta symptom på att förlossningen skulle startas. Symptom. Får återigen övertala att skjuta upp en igångsättning. Vi kom då överens om att ett sista datum. Har inte bebis kommit innan dess måste du bli igångsatt. Det är så jag läser. Sjukt. Verkarna satt igång dagen efter och jag kände mig stark och litade till fullo på min kropp. Mitt under förlossningen får hela sjukhuset strömavbrott. Och det var så tyst och lugnt och helt mörkt.
Åh.
Inga maskiner som
panik lät. För vissa.
Det är folk skrek som galningar där ute och sprang som stuckna. Inga maskiner som lät. Inga lampor som lös. Förutom våra batteridrivna ljus. BM fick hämta ficklampa för att kontrollera färgen på vattnet. I total kontroll av min andning och visualisering som jag övat på fick jag själv ta emot min andra bebis. Min son, BF plus 12 och bara timmar innan bokad tid till igångsättning. Det var verkligen min revansch och drömförlossning. Kunde inte önska mig en bättre förlossning. Det skulle väl i så fall vara att varmvattnet inte tog slut i samband med strömavbrottet. Så jag fick varma handdukar som jag ville ha i mellangården. Och sen så smiley face. Att det blev en drömförlossning var mycket tack vare er fantastiska kurs.
Det var tack vare dig.
Och det var tack vare dig.
Att du tog dig tiden att förbereda dig. Verkligen.
Kul med strömavbrott. Alltså också känns som att
de har väl en generator.
Ja, men också så här, det går på så här röd el. Ja. Alltså att det inte ska, men
alla apparater trasiga.
Du verkar liksom. Men okej, ja, men det måste
jag vet inte vad det var ute.
Det blev väl mörkt då.
Ja,
kanske.
Härligt lät i alla fall.
Det lät jättebehagligt fan. Få ta det lugnt och få det tyst och skönt.
Verkligen, grattis. Jättekul och starkt att du stod på dig med det du ville.
Verkligen. Ja, en fråga som vi också var lite hitsamt. Finns det några särskilda, vet du om några särskilda rutiner? Så, till exempel så har jag sett flera gånger folk fråga, får jag föda i vatten? Och att vissa kliniker verkar säga, nej, inga VBACs i vatten.
Mm.
Medan vissa säger ja. Ja.
Precis, jag tror att det är så.
Så det är lite där. Från...
Och det är väl så det är också med rutiner överhuvudtaget. Alltså särskilt med vatten. Nu blir det mer och mer på tapeten. Men det är ju fortfarande många kliniker som inte erbjuder vattenfödsel. Där man inte har knowledge av det. Och det är inte, jag tror att det fortfarande finns de som är så här att man måste gå upp i vattnet. Efter, alltså om vattnet, ens eget vatten har gått. Att man inte ska vara kvar i vattnet. Alltså det finns, man gör olika helt enkelt. Så jag skulle tro... Om man har önskemål där kanske man kan höra sig för vilka som tillåter och inte. Det är väl att man vill kunna ha den här lite mer kontinuerlig registrering, men det är många som kan ha det. Alltså att i man vatten, har vattentät eller vad man ska säga. Jag vet inte,
vatten. CTG.
Ja, precis. Men det är kanske inte alla som, om man inte är van att ha vattenfödsel till exempel, då kanske man inte har den möjligheten eller det självförtroendet. Så hör dig för där du har tänkt att föda. Men jag tror, jag har bäst koll på Stockholm förstås. Men jag vet inte hur det är på andra ställen. Man kan ju ringa och höra eller mejla och fråga.
Kan man. Ska jag läsa den här sista, den som har fått jättemånga barn?
Ja, och sen så kan vi säga hej då.
Sen säger vi hej då.
Mm.
Mina två första födslar är vaginala förlossningar. Tredje är planerat snitt på grund av humanitära skäl. Ursäkta. Sen hade jag 7 helt okomplicerade VBACs, varav min 7:e VBAC var en vattenfödsel. Verkligen, väldigt stärkande. Nu skrev hon, den här personen, att hon hade fått ett till barn efter det här. Förlossningen efter slutade med urakut sovsnitt på grund av navelsträngsprolaps, trots intakta hinnor. Det upptäcktes då jag var i poolen 7-8 cm öppen, trots ett helt naturligt förlopp. Väldigt, väldigt ovanligt. Jag är livrädd för snitt, så det var en väldigt jobbig upplevelse och jag blev chockad. När jag blev gravid nästa gång så var jag helt inställd redan från början, till och med innan, att föda vaginalt. Vill absolut inte snittas igen. Eftersom jag hade 2 snitt tidigare så erbjöds jag planerat snitt, men jag tackade vänligt men bestämt nej. Stod på mig och fick jättefint stöd av barnmorskan. Föddes sen i vatten, optimal avnavling. Vi väntade i 2,5 timme innan vi klippte den navelsträngen. Kan jag hoppa av lite grejer. Blödde väldigt lite trots mångfödska. Fick den födseln jag hoppades på, och den födseln gjorde även så att det jobbiga med födseln innan bearbetades och inte kändes traumatiskt längre. Det var som att hela jag läkte. Jag har lärt mig så mycket om mig själv. Framförallt att stå på mig och följa mitt hjärta. Och att det är jag och ingen annan som bestämmer, och att jag kan tacka nej till rutinen även om något är en rekommendation. Att det är jag som bestämmer över min kropp.
Det är det jag tycker var fint. Som du sagt. Får jag bara säga, för jag vet några ord som folk tycker ibland att vi inte förklarar. Och humanitära skäl betyder alltså inte någon medicinskt skäl, utan någonting som har... Det vanligaste är förlossningsrädsla, men det kan ju vara andra skäl till att man behöver planera sin förlossning. Alltså, vad ska man säga? Mentala skäl. Nej, men
precis. Ja. Inte.
Och sen andra var navelsträngsprolaps, så att navelsträngen ramlar framför huvudet eller föregående fosterdel och kan eventuellt klämmas åt och strypa syret till barnet, vilket är farligt. Det var då som hade, det som hade hänt då på en av födslarna.
Precis.
Och då kan man tänka sig, hon har fött så många barn, kanske mycket plats där, högt och rörligt barn eller något.
Exakt.
Och så ramlar framför, eller ser du något annat? Vet man inte.
Något
och då kan det bli så.
Jag tänker att det är säkert, det är nog många som kommer att lyssna och bara, hur kunde de ta den där risken? Men jag tänkte mycket när jag läste det första gången på det, så just att alltså, vi är villiga att ta olika risker. Alltså det som du är villig att göra kanske jag inte är villig att göra, och tvärtom. Och det måste man ju också respektera.
Jag läste jag la upp ett citat idag av Rachel Reed som är barnmorske guru, eller hon är inte barnmorska längre, hon har avsagt sig sin titel tyvärr för att hon av byråkratiska skäl. Hon ska säga care providers must release their own emotional investment in women's decisions. It's not the role of the care provider to rescue a woman from her decision making, and to do so interferes with the woman's ability to trust herself. Också väldigt 100%. Skönt för, alltså att, och när man verkligen kommer till den insikten, alltså jag kan förmedla, jag kan rekommendera, men det är
lite ansvarslut.
Verkar vissa som tror att man har ett, alltså nu, jag är medicinsk ansvarig så det är på mig, men om du kan hänvisa till att du har informerat, du får inte samtycke, då har du liksom.
Då har man gjort det man ska göra. Och också säg,
och man har journal för.
Ja, men man har också gjort allt som man kan och bör göra.
Men jag tror att det är många som är just, alltså man tänker att man gör något olagligt, men alltså det är, man har faktiskt lagen helt på sin sida.
Tvärtom skulle man väl säga, om du gör någonting som någon inte vill, det får man inte göra.
Exakt, men det
och så har det blivit som att det är tvärtom.
Mm.
Tråkigt. Ja, jag hoppas att de som har en feedback framför sig ändå kan känna sig lite stärkta av infon som kommer då. Ja, bra förutsättningar helt enkelt.
Goda förutsättningar. Förbered som annars också att försöka hitta lugnet och redskapen.
Precis.
I er. Använda enkla medel som affirmationer och liknande.
Exakt. Och verkligen som du sa i början, att ha folk som stöttar beslutet och som tror på dig runt omkring dig.
Det spelar stor roll.
Ja, exakt. Och det gäller ju alltid faktiskt. Men på något sätt tror jag extra mycket om man känner att man tvivlar på sig själv lite grann. Eller tvivlar på kroppen.
Mm.
On that note.
On that note.
Puss och kram.
Vi hörs nästa vecka.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.